Ja, god morgon allesammans. Ska ta närmare mig, såg jag. Vi ska börja vår gudstjänst i Jesu namn med att sjunga sången nummer 59. Psalmen 59. Det är Rosenius mäktiga psalm med Gud och hans vänskap, hans ande och ord. Samt bröders gemenskap och nådens bord. Och andra versen börjar: i stormiga tider bland töcken och grus en skara dock skrider mot himlens ljus. Det är sannerligen oroliga tider, men vi ska i tro på Gud sjunga och vara tillsammans. Varsågoda, sången 59. Vi står upp. Fader vår, vi ville tacka dig i Jesu namn för att vi får mötas denna söndag morgon till gudstjänst. Tack för att du är en god Gud som har omsorg om oss idag. Och tack för att dina ögon överför hela jorden för att du med din kraft ska bistå dem som i sina hjärtan hänger sig åt dig. Och nu vill vi denna söndag morgon säga: Herre, vi vill vara dina barn. Vi vill tillhöra dig. Vi vill ha din hjälp och din kraft idag. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Tack Ann-Katrin för musiken. Och tack för att ni var med och sjöng i denna mäktiga sång. Med Gud och hans vänskap, hans ande och ord. Och välkomna till gudstjänst allesammans idag. Jag heter Rolf Nordström som är ombedd att leda gudstjänsten idag. Någon frågade om jag är församlingens pastor. Jag har varit pensionerad i många år, men jag får vara med och vara medlem i församlingen. Vår pastor är på en kurs idag för nya pastorer, så han kunde inte vara med, men han hälsar. Robin Arvidsson hälsar. Välkomna allesammans, flickor och pojkar i alla åldrar. Jag känner det som en förmån att få hälsa välkommen till er som ska medverka. Ulf Kahn, generalsekreterare i israeliska insamlingsorganisation. Jag vill hälsa dig varmt välkommen. Jag har förmånen att lyssna till dig ett antal gånger. Och kanske mest när du talar om din mamma som fortfarande är i livet, har jag förstått. Som hörde till de som överlevde vid förintelsen. Välsignelse över dig idag. Känn dig välkommen i gemenskapen. Och du har tagit med dig ett helt team. Gösta Palm, det stämmer. Och Lisbeth Palm. Vem är Göran av er då? Det är Göran som kommer att spela gitarr så småningom. Och sen har vi fler här nu. Nu ska vi se här. Jag har en liten fusklapp här. Patrik, vem var det då? Och Per. Har ni välkomna? Lindesberg och Örebro var ni ifrån. Jag tror det är första gången för de flesta av er att vara här i Fylstakyrkan. Känn er välkomna. Känn er varmt välkomna. Vad läser man till inledning idag? Ska jag ta hela psalm 119? Nej, det blir för långt. Men när jag har läst så har jag tänkt på psalm 117. Det är Bibelns kortaste kapitel. Psalm 119 är Bibelns längsta kapitel. Psalm 117 läser jag i Jesu namn. Prisa Herren, alla folk. Lova honom, alla länder. Väldig är hans godhet mot oss, står det. Herrens trofasthet är evig. Jag läser om hela psalmen igen. Psalm 117. Prisa Herren, alla folk. Lova honom, alla länder. Väldig är hans godhet mot oss. Herrens trofasthet är evig. Amen. Vi kommer att få lyssna till mycket om Israel idag. Och ni som hör mig, ni vet att jag brukar påminna om gång på gång vikten av att vi beder för Israel, välsignar Israel och att vi inte ger oss med i tankar av anti emot utan bara välsignande. Första gången jag var i Israel 1973. Vår reseledare Bertil Davidsson, rektor på missionsskolan sedan. När vi stod vid knässet vid regeringsbyggnaden i Israel så sträckte Bertil ut handen, jag kommer så väl ihåg det. Och så pekade han mot knässet och sa, det är inte i Genève, det är inte i New York, det är inte i London de viktigaste besluten sker, utan det är här inne besluten tas som påverkar hela världen. Och det har jag tänkt på många gånger. Vi beder för Israel. Vi kan inte försvara allt det juden gör ibland. Det kan vi inte göra. Men vi ska observera. Vi ska inte fostra Israel. Det får Herren sköta om. Och jag tänker på Zakaria-bokens kapitel 1. Där det står att jag är ledsen på er, säger Herren, på hedna folk som ger sig på att straffa det han ska sköta om. Han ska sköta och vi ska be om välsignelse över landet. Och tänk om jag idag, Ulf, kunde säga. Lidandet är slut. Tänk om jag kunde säga det. Men jag är inte säker på det. Det är en ljus stund idag i Israel och det tackar vi Gud för. Och vi ber om fred och frid över både araber och judar i Jesu namn. Känn dig välkommen. Du ska få undervisa oss om en liten stund. Och du har mycket material, det vet jag. Varsågoda, sjung för oss, teamet. De sjunger två sånger. Och sen kommer de att stanna kvar på estraden här. Och barnen kommer upp och sjunger sången inför fortsättningen av barngudstjänsten.
Ja, vad roligt att få vara här. Första gången jag är i Fylstakyrkan Kumla. Och vad roligt att se varandra, eller hur? Du tycker det är roligt att se alla andra också. Du blir glad när vi ser varandra. Och vad passar då bättre än att sjunga "Jag blir så glad när jag ser dig"? En israelisk folksång och önska varandra Guds frid och fred. Thank you.
så glad när jag ser dig. Jag blir så glad när jag ser dig. Jag blir så glad när jag ser dig. Jag blir så glad, så glad, så glad när jag ser dig. Det är Guds frid jag vill ge dig. Det är Guds frid jag vill ge dig. Det är Guds frid jag vill ge dig. Det är Guds frid, Guds frid, Guds frid jag vill ge dig. Även om shalom alechem. Även om shalom alechem. Även om shalom alechem. Ebenu shalom, shalom, shalom aleichem.
Ebenu shalom aleichem.
Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom aleichem. Ebenu shalom, shalom, shalom aleichem. Herrens ord, han talar alla länder och folk. Israel som skingrades ska återvända hem. Och i sitt ord har Herren lovat att bevara dem. Israel som Herren utvalt, Israel har fått sitt namn. Israel som han har kallat genom Abraham. Israel, det land som Herren, Israel kallar för sitt. Israel, din Gud och Fader, din för evigt. Öster, väster, söder, norr, hör ni kallelsen. Det är tid att lyfta blick, återvända hem. När Juda folket får sitt land, då jublar himmelen. Israel som Herren utvalt, Israel har fått sitt namn. Israel som han har kallat genom Abraham. Israel, det land som Herren, Israel kallar för sitt. Israel, din Gud och Fader, din för evigt. Gamla städer, ödemark, får nytt liv igen. Profeters ord nu fullbordas, Guds löften gäller än. Så höj din röst i tacksamhet och lova Herren. Herren har utvalt och gett sitt namn. Herren har kallat genom Abraham. Israel, det land som Herren, Israel kallar för sitt. Israel, din Gud och Fader, din för evigt. Din för evigt. Din för evigt.
Så bra. Hörde ni vilket land de sjöng om? Var det någon som hörde? De sjöng... Oh, vilket land var det? Israel! Och det är underbart, för det är precis det landet som vi ska prata om på barnkyrkan idag. Om hur Abraham heter han, en människa som levde för jättelänge sedan, fick det här landet. Så alla barn nu som vill vara med och sjunga, välkomna upp, och sen är det barnkyrka. Och idag ska vi dega Bibeln. Vi ska dega Abraham och så. Så om man tycker det är kul att dega, så är man välkommen på barnkyrka idag. Och tycker man inte det är kul att dega, så är man också välkommen på barnkyrka. Så slipper man dega. Men välkomna fram, så kör vi våran låt. Och efter det så är det barnkyrka. Och tweenies, eller? Kollar om någon har koll. Ja, det är tweenies. Bra.
Med Gösta Palms orkester. Var ni förskräckta? Blev ni förskräckta, säger jag.
Blev ni förskräckta?
Ja.
Fantastiskt.
Men ni klarade av det.
Vi försöker.
Ja, vad bra. Tack ska ni ha. Så här roligt fick inte vi ha ibland när vi var barn på gudstjänsten. Då var det lite mer försiktigt. Men det är bra att det kommer igång någon gång. Vi ska lyssna till en sång till, musik av våra vänner som sjunger och spelar. Och under tiden så har du möjlighet att ge till församlingen. Vi har två offerinsamlingar i mötet här. Det första heter församlingen och under tiden så kan du swisha din gåva. Det kommer att bli en insamling då för Israel längre fram i gudstjänsten efter Ulf Kahn har talat. Men vi har två offerboxar ute här i foajén. Om du inte swishar eller skickar på annat sätt så kan du också lägga här ute kontanter i kollektboxarna. Välsignelse över offergåvan när vi lyssnar till sång och är med och också ger vår gåva. Varsågod.
Det blir Hatikva, hoppet, nationalsången och frukta ej.
Kolon balevan peni ema nefech yehudi homia umfanzei misra kadima ein letzion sofia Lovde tig vite nu han tig var snottan kaim liotam homsi bereit sinu eren sion Jerusalem liotam homsi Jerusalem.
Du Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt. Du är ett lin av Abraham, min vän, min vän. Frukta ej, ty jag är med dig. Var inte mot väl, jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets höga hand. Ni är mina vittnen och jag är Gud i
hand. God morgon, god förmiddag. Nu är det en del som undrar varför jag låter så här märkligt. Skånska alltså, menar jag då. Men så blir det när man är född i Helsingborg som jag är. Nu ska vi se, kan vi få igång, eller är det jag som ska göra det? Det här med teknik, det är alltid lite sådär. Men att det måste bara fungera. Titta, nu börjar det likna något. Nej, inte riktigt. Jag tänkte att vi skulle tala om det här på sådär 20-22 minuter någonting. Vad tror ni om det? Kan vi täcka in det? Inte riktigt. Jag heter i alla fall Ulf Kran. Jag är född i Helsingborg. Mina föräldrar kom som flyktingar till Sverige. Pappa lyckades komma ut ur Tyskland före kriget, en vecka före andra världskrigets utbrott från Tyskland. Och mamma, som är född i Polen, kom hit efter i juli, sommaren 1945. Och bor idag med oss i Stockholm, 94 år. Jag låter som jag gör, men jag flyttade till Stockholm i mitten av 90-talet. Och det var ju redan då ganska tydligt att det fanns inte någon större framtid för judiskt liv i Skåne. Det är inte något som har kommit de senaste 5-10 åren, utan det har varit så ganska länge. Att det var ganska lätt att säga att om jag och min blivande fru ville ha ett judiskt liv i det här landet, om vi inte skulle lämna det här landet, då var det Stockholm som var enda alternativet. Så därför flyttade vi och bildade familj, och nu bor vi i Stockholm. Och det gör vi nästan alla i familjen. Jag har också familj i Israel, i USA. Ja, vi rör på oss lite grann. Men det är inte det jag ska tala om egentligen, utan jag ska försöka hålla mig till det här så gott jag kan. Så min tanke är att göra lite nedslag i bland det jag tycker kanske är bland det viktigaste i framförallt början av Bibeln, med Guds löften till Abraham, hur Gud kallar Abraham, att Abraham lyssnar, varför gör han det? Vad som gör att Abraham tror på Gud, tar till sig det Gud säger, och att han lyckas föra detta vidare till barn, barnbarn, och så småningom blir det det där folket som Gud har lovat. Det är ju egentligen ganska mäktigt. Nu ska vi se. Teknik, som sagt. Titta, fantastiskt. Abraham. Vi börjar med Abraham, som ändå är utgångspunkten. Och han är ju central, inte bara för mig, utan för er. Därför att genom Abraham är ju alla folk på jorden välsignade, som Gud säger. Och då är frågan, vem var Abraham? Vad betyder hans namn? Vad betyder ordet hebré, som man kallas för i Bibeln? Jo, hebré kommer från det hebreiska ordet ivri. Och ivri betyder, som ni säger här, att komma från den andra sidan. Och det finns en djupare mening i det naturligtvis. Därför att Gud kallar Abraham och säger till honom att lämna egentligen sitt hem. Det är det han säger. Du ska lämna allt det du känner till. Du ska lämna din familj, du ska lämna ditt land. Du ska lämna allt det som du känner till och gå till något helt nytt. Och det kan ju vara ganska läskigt för alla människor. Tänk om Gud sa till dig, lämna Kumla. Gå någonstans, men jag säger inte riktigt var det ligger. Och du ska få barn, fast du har inga barn. Och du är gammal. Och du ska bli ett folk. Det är ganska en stor sak. Så det Abraham gör när han tror på Gud, lyssnar på Gud och gör det Gud säger, det är att han lämnar någonting både andligt och fysiskt. Han går över till den andra sidan. Han går fysiskt, går han över en flod. Han växer upp i Ur i Kaldén. Han går över en flod mot det land som Gud visar. Och andligt går han också en helt ny väg. Vilket inte är lätt. Därför att i den världen, i den tiden, för så länge sedan, så följde man sin familj. Att lämna sitt hem för att starta något nytt. Det var något ganska oerhört egentligen. Men Abraham gör ändå detta. Varför är det viktigt att han andligt är arvinge till Ever, som jag har skrivit här? Jo, har ni lite språköra så hör ni likheterna här. Ivri, Ever, det är samma hebreiska ord, samma tre bokstäver som är grunden. Alltså det finns den andliga vandringen som Abraham gör. Frågan är då, varför gör han detta? Varför gör han detta? Vad är det Gud säger som får Abraham att lyssna och göra det Gud begär? Vi har många frågor här. Om vi tror på Gud, vilket vi alla gör som är här, då tror vi att Gud kan tala till alla människor. Gud finns för oss alla. så talade Gud bara till Abraham. Och vad var det som fick Abraham att svara ja? Varför lyssnar han och varför följer han? Det finns några ledtrådar i Bibeln. Det är inte alldeles tydligt. Och ofta säger vi ju att Gud helt enkelt valde Abraham, punkt slut. Vi ställer inte alltid frågan varför och hur det kommer sig. Men vi judar ställer mycket frågor. Det finns ju en rolig historia om mannen som frågade en jud en gång. Men varför besvarar ni judar alltid frågor med en annan fråga? Och då svarade den judiske mannen, varför inte? Vi är ett nyfiket folk som vill veta mer. Vi gräver i vår bibel. Ni vet, läser man bibeln så är det inte alltid saker självklara. Ni kan läsa några verser och ett kapitel och så kan man klia sig i skallen. Vad betyder detta? Det är inte alltid så glasklart. Och genom de här tusentals åren som vi har levt med vår tro och vår bibel så har vi haft många rabbiner som har diskuterat och tolkat och undervisat vidare till oss. Så vi är vana vid att ställa de här frågorna som inte är uppenbara om man bara läser en text. Så detta är ju vad Gud säger. Efter att Abraham har sagt att han ska lyssna på Gud och följa det han säger, så säger ju, nu ska vi se, jag tänkte faktiskt följa med på min egen lilla skärm här också så jag inte ska behöva vrida på huvudet hela tiden. Jag ska göra dig till ett stort folk. Det säger han till en man som är gammal och har en äldre fru och inte har några barn. Men Abraham tror på detta ändå. Jag ska låta dina ättlingar bli som stoftkornen på jorden. Kan någon räkna dem? Ni känner igen alla de här bibelverserna. Räkna stjärnorna, så talrika ska dina ättlingar bli. Och tänk dig en gammal man med en äldre fru som får veta detta. Och som vet att det här kommer ta många, många, många år innan det här blir uppfyllt. Han vet att det här är inget jag kommer få uppleva. Inte på när kommer jag få uppleva detta. Gud lovar ju dessutom att folket ska bli slavar i 400 år. Det är inte så säljande kanske direkt. Du ska bli ett folk, men ni ska bli slavar i 400 år. Ja, men det låter toppen. Det tar vi, säger Abraham. Alltså det är stora frågor i detta. Det är stora saker i detta. Så vad är det då? Varför har vi för ledtrådar i detta? Abrahams reaktion, eller Abraham som han heter då, det är ju helt enkelt detta. Abraham trodde på Gud. Det är det som är grunden. Abraham tror. Och Gud räknade till honom som rättfärdighet. Ett annat centralt ord, rättfärdighet. Ett väldigt starkt och viktigt ord i judisk tradition. Väldigt få människor är rättfärdiga. Ni kanske vet att på förintelsemuseet i Jerusalem, Yad Vashem, där har man ju i många år uppmärksammat de personer, alltså hedningar, icke-judar, som räddade och hjälpte judar under förintelsen. Och det är tusentals människor. Allt var inte död och förintelse under förintelsen. Det fanns tusentals kristna och andra som faktiskt gjorde mycket för att rädda och hjälpa judar med risk för eget liv. Och på förintelsemuseet i Jerusalem så upprättar man ju dem genom att kalla dem för de rättfärdiga bland folken. The righteous among the nations. Så rättfärdig, det är ett väldigt starkt uttryck. Rättfärdig på hebreiska, det är ett tzaddik. Och att ge en gåva till något rättfärdigt, det är att ge ett tzedaka. Ett offer skulle ni säga. Så att orden har betydelse och är besläktade med varandra. När man ger en gåva till ett gott ändamål, då bidrar man till rättfärdighet. Alltså det Gud vill att vi alla ska bidra till. Nu kommer jag redan fel. Därför att nu leder allt det här till någonting annat än det jag ska prata om. Men jag är så där, jag pratar på. Och ibland hamnar jag någon annanstans än vad det var meningen. Men ni får ta det helt enkelt. Så det här är det viktiga. Och vad händer då? Gud säger, du ska inte längre heta Abraham, du ska heta Abraham. Och även här på hebreiska är det så att Am, det är folk på hebreiska. Så när han är inte längre Abraham utan Abraham, då är han en far till många folk, som ni vet. Och du ska bli övermåttan fruktsam. Det är stora löften som Gud ger. Och han ger de löftena därför att Abraham helt enkelt tror på det Gud säger. Alla går vi igenom svåra saker i livet. Vissa av oss mer, vissa mindre. Men alla går igenom svåra saker. Och visst kan det, om vi är riktigt ärliga, visst kan det ibland ändå vara så att det är svårt att känna tro när man tycker att saker är orättvisa. Om vi lägger handen på hjärtat och är riktigt ärliga, titta hur världen ser ut, titta vad som händer i Ukraina, titta på Putin, titta på en massa saker runt om i världen. Att känna tro, det är inte alltid lätt. Och för Abraham att göra det i sin situation är absolut inte lätt, men han gör det ändå. Och som sagt, Gud räknade honom till rättfärdighet. Han kommer inte få uppleva någonting av detta under sin levnad, som sagt. Så hur blir då Abrahams liv? Han lever i enlighet med det Gud har sagt. Han följer Gud, han tror på Gud och han gör det Gud begär av honom. Och hans slut blir också väldigt fint. Det är väldigt fint beskrivet i Bibeln. Han dog i en god ålder, gammal och mätt på livet. Det är så vi alla vill gå bort, kan jag nästan lova. Vi vill bli gamla. Vi vill vara ganska friska, eller hur? Vi vill somna in, lugnt och fint. Och vi vill vara mätta på livet. Väldigt fint uttryck. Vi vill nog alla känna att vi har gjort allt vi har kunnat. Vi är i ro. Det är rätt tid nu att tacka för mig, helt enkelt. Få av oss får nog uppleva det. Men vi önskar alla detta, tror jag, när vi kommer så långt i livet. Och Abraham fick uppleva detta. Och det fick han tack vare sin tro på Gud. Sen går ju detta vidare. Vi vet att ibland säger man om olika generationer att den första generationen, det är den som grundar någonting. Den andra generationen, det är den som förvaltar. Förvärvaren, förvaltaren och fördärvaren. Känner ni igen det här? Jag vet inte hur det kommer att gå för Ikea och så, men om vi säger att Ingvar Kamprad var en fantastisk affärsman som verkligen förvärvade och grundade någonting, så kommer nästa generation och de förvaltar. Och sen får vi se hur lyckas tredje generationen. Man säger ofta detta. Det är inte självklart att saker förs vidare bara för att det finns en familjefar eller en företagsgrundare eller vem det nu är som startat någonting. Men man måste säga att Abraham verkligen lyckas. Så att i den här främmande världen dessutom ge detta vidare till Isak och så småningom till Jakob, det är inte självklart. Isak är ju i, om ni läser Bibeln ska ni se att Isak får nästan inga välsignelser av Gud. Det, jag tycker väldigt synd om Isak, om man ska vara ärlig. Därför att de få gånger Gud välsignar Isak så säger han att det är för din fader Abrahams skull. Det är ganska tråkigt att bli välsignad för vad min pappa har gjort. Det kan väl vara trevligt, men kan jag inte få en för min egen skull också? Duger inte jag? Så Isak är den här mellangenerationen som ju är jätteviktig. För utan honom och utan Jakob, utan alla de här generationerna så blir det ju ingenting. Vi brukar ju säga att en kedja är inte starkare än den svagaste länken. Och för att en man, ett par, ska bli ett folk så räcker det att den mannen eller den mannens barn eller barnbarn säger tack, men jag hoppar nog över det här. Så faller allt ihop. Så Isak, han är inte heller i en beundrasvärd situation. Men han är den här förvaltaren, skulle man säga. Han förvaltar sitt arv efter Abraham. Han gör det på bästa sätt. Han lyckas uppfostra sina söner Esau och Jakob på ett fint sätt. De går väldigt olika vägar. Och jag vill komma in lite på den här berättelsen om Jakob också. Och Isak och välsignelserna som går vidare till Jakob. För det är ju något som många undrar över. Hur kommer det sig att det går som det går till som det gör där med när Jakob välsignas i slutet av Isaks liv? Inom parentes, bland de vackraste kärleksbeskrivningarna som finns, det är ju när Isak träffar Rebecka. Det kan man alltid bli glad över. Om ni har en dålig dag, läs de kapitlen om när tjänaren hittar Rebecka vid brunnen. Ja, det är fantastiskt vackert. Men det har vi inte tid med, det får vi ta en annan gång. I alla fall så vet ni att Rebecka väntar barn och hon ber till Gud. Hon frågar vad är det som händer och Gud säger att det är två barn. Du har två folk i ditt liv. Och så står det, och den äldre ska tjäna den yngre. Varför är detta viktigt? Jo, om vi tänker på texten så vet vi ju att det var ju så att det är alltid äldsta barnet som får välsignelsen. Men Gud har här valt att det är Jakob som ska få välsignelse. För att Esau är äldst, Jakob är yngst. Men Gud säger att den äldre ska tjäna den yngre. Det betyder ju att Rebecka vet precis vad som ska hända. Och uppenbarligen berättar hon det inte för Isak. Eller hur? För tänk vad som händer i slutet av Isaks liv när han ska ge välsignelsen vidare. Och han tror ju att han ska ge den till Esau. Och så kommer hela den där faraden. Ni vet, Esau ska ut och ordna mat och Rebecka hjälper Jakob så att han ska göra det istället. Det är en väldigt rörig situation. Men vi lär oss av bibeltexten att Rebecka vet precis vad som ska hända. Men hon har inte berättat något för Esau och hon har inte berättat något för Jakob heller. Ingen av dem vet vad som ska hända. Bara hon. Jag tycker nog hon borde pratat med Isak. Men nu gjorde hon inte det. Vad händer då? Så småningom så säljer ju Esau sin förstfödslorätt till Jakob. Ni vet vad det står beskrivet, att Esau var en besvikelse för sina föräldrar. Han valde fruar som inte var de bästa. Det står ju tydligt att han var en besvikelse för Isak och Rebecka. Och en dag är han ju så hungrig så att han säljer sin förstfödslorätt som han tror att han har för en skål soppa. Och så står det ju i texten också att så ringa högaktade Esau sin förstfödslorätt. Då kan man säga att han förtjänar inte sin förstfödslorätt. Därför att om inte han förvaltar detta, då blir det inget folk, det blir inget land, det blir inget Israel, det blir ingenting. Det här är viktigt. När Jakob kommer med maten till Isak så frågar Isak, det gick ju väldigt fort det här. Hur kunde du tillaga den här rätten så fort? Och säger Jakob, här är din Gud skickade dig i min väg. Alltså skickade djuret i min väg. Och sen står det två verser längre fram. Rösten är Jakobs röst, men händerna är Esaus händer. Det är vad Isak tänker eller säger. Vad säger oss detta? Jo, med rösten menas även orden. Alltså Esau skulle aldrig säga att Gud skickade ett djur i hans väg. Han var inte sån. Jakob talar på det sättet. Esau talar inte på det sättet. Så våra rabbiner säger alltså att i det ögonblicket förstår Isak vad som händer. Han förstår att det är Jakob han talar med. När han känner känns det som Esau. Men rösten och de orden som används, det är inte Esaus. Det är Jakobs ord. Så här kan en liten utläggning se ut. Och ni ska få ett exempel till nu. Lite kortfattat. Oj, så. Jakob blir alltså då Israel. Och hur går det till? Jo, han brottas med Gud. Eller brottas med någon. Det står ju så här. Du ska inte, och när han har gjort det så säger ängeln, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Och man brukar säga att Israel betyder att ha kämpat med Gud. Eller hur? Eller att ha brottats med Gud. På hebreiska säger man då den här sista slutet av meningen från och med för du har kämpat. På hebreiska säger man kisharita im Elohim ve imanashim vatichal. Och så ser ni kanske att en del bokstäver här har jag gjort lite feta. Det är så det står på hebreiska. Det står alltså kisharita och så vidare. De bokstäverna som är feta här, de blir tillsammans Israel. Varför är detta intressant eller viktigt? Jo, det är därför att det som man ska trycka på i de här verserna, i den här versen, det är att han har kämpat med Gud. Det är det betyder. Därför blir han Israel. Han har kämpat med Gud. Inte att han har vunnit seger. Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att han har kämpat. Och ser vi detta lite djupare då? Ja. Där kom det jag redan har sagt. Hänger inte riktigt med min egen presentation här. Men där har ni det i alla fall. Så det viktiga är att kämpa, inte att vinna. Det här är två olika sätt att se på världen. Antingen ser vi världen som en fysisk värld. Allt viktigt är det fysiska. Vi ska ha det så bra som möjligt. Vi ska ha så mycket pengar som möjligt. Vi ska vinna, vi ska segra. Det är det viktiga för en del. Eller så ser vi det som en andlig värld. Där det viktiga är att vi är de människor vi är. Med våra styrkor, med våra svagheter. Vi har olika saker att kämpa med. Det har vi alla här inne. Vissa av oss har lättare liv. Vissa av oss har tyngre liv. Det viktiga är att kämpa. Att se att Gud finns även för mig. Även om jag har det väldigt svårt. Mitt liv fyller en mening. Och ibland måste jag kämpa. Och vissa måste kämpa väldigt mycket med sina liv. Och det är det som är det viktiga. Och det är det Jakob gör. Så här kan en judisk utläggning se ut. Alltså det finns fördjupningar i bibelverser som ser ganska enkla ut och som bara är några meningar långa. Och så här sitter rabbinerna och studerar och undervisar oss när de predikar i synagoger och liknande. Så där har ni sammanfattningen av det jag precis sa. Så jag ska inte gå in mer på detaljer kring Abraham, Isak och Jakob och så vidare. För då kommer vi behöva hela dagen och det ska vi inte behöva råka ut för. Men jag vill gå vidare till en sammanfattning av allt det som händer. Och då måste man ändå säga att det Gud lovade Abraham har faktiskt blivit verklighet. Och det har gått i de stadier som Gud sa. Det vill säga Abraham blev faktiskt ett folk. Det tog många, 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 många år. Men det blev ett folk. Och vi var slavar i Egypten. Och det är i Egypten vi blir ett folk. Vilket också är intressant. Varför blir vi till ett folk i slaveri? En annan intressant tanke. Varför får vi budorden efter att vi blivit ett folk? Och varför får vi dem mitt i öknen? Varför får inte Abraham veta det här direkt? Varför får vårt folk detta i öknen? Varför inte när vi kommer in i Israel? Eller för all del, varför inte redan när vi lämnar Egypten? Som en uppmuntran, som en tecken för Gud att här är det jag lovade er förfader Abraham och Isak och Jakob. Nu ska ni gå mot det här landet. Här har ni era bud. Men så är det ju inte. Och då brukar vi säga att formas som ett folk under slaveri, det är ju lite grann att härdas. Det är lite grann att inte förhäva sig. Och det är samma tanke med varför fick vi budorden i öknen. Då säger våra rabbiner att hade vi fått de här budorden när vi kommit till Israel. Låt oss säga att vi går hela vägen in i Israel och så får vi budorden där. Och våra lagar och regler vi ska leva efter. Då hade det varit väldigt lätt för Israels folk att säga det här är bara vårt. Det tillhör oss. Det tillhör ingen annan i hela världen. Trots att Gud har sagt att alla är välsignade genom Abraham. Det hade varit väldigt lätt att säga det här är vårt. Det har ingen annan med att göra. Och så är det inte. För de här buden och Bibeln och de här orden tillhör alla. Och därför väljer Gud en plats mitt i öknen på ett berg som ingen vet vad det är. Och ger det här till oss. Men det är inte bara vårt. Det är mänsklighetens. Och det är så vi tolkar detta. Att vi blir till ett folk först. Och sen får vi buden. Och det är också det som gör att folket och landet är ett. Att det hänger ihop. Man kan inte separera vårt folk från vårt land. Därför att först säger ju Gud att till Abraham och till patriarken att ni ska bli ett folk. Men Abraham vet ju faktiskt aldrig varför. Har ni tänkt på det? Han ställer kanske inte ens frågan. Vad är det för speciellt med mig? Vad har jag gjort som förtjänar detta? Och varför ska just jag bli ett folk? Och vad är meningen med det? Det finns ju redan en massa folk. Vad är vår uppgift? Det får ju faktiskt aldrig Abraham veta. Vilket gör hans och patriarkernas liv ännu större. För det är ganska vanligt för en människa att ställa frågan varför? Speciellt när det är något väldigt oväntat som händer. Men Abraham, man bara tror. Han bara lyssnar på Gud och gör det Gud säger. Och det gör ju folket hela tiden. Tänk på under hela tiden i slaveriet i Egypten så vet vårt folk fortfarande inte vad meningen är med att vi ska vara ett folk. Och landet vi ska komma till. Och de här levnadsreglerna som Gud ger oss på Sinai, de känner vi ju inte till än. Har ni tänkt på det? Och ändå så står det ju att folket ropade till Gud. Och Gud hörde och minde sina löften och befriade sitt folk. Så det finns mycket saker här som vi kanske inte tänker på när vi bara läser texten. Men som är väldigt intressanta, tycker jag i alla fall. Så går vi igenom allt det här så är det precis det här som händer. Vi blir ett folk, vi kommer till vårt land. Vi förskingras igen, precis som Gud har sagt. Men vi kommer tillbaka. Och nu är vi tillbaka. Och Israel har blivit verklighet igen, det moderna Israel. Så jag kommer inte förbi det här. Att det är, jag säger väldigt ofta detta, att vi förstår inte riktigt, vi underskattar lite detta att vi råkar leva just i den här tiden när detta blir verklighet, när Israel har återuppstått. När vi, det judiska folket, kommer tillbaka i allt högre hastighet, om vi går tillbaka 150-130 år, när den stora invandringen började i slutet av 1800-talet. Jerusalem hade 25 000 invånare i mitten på 1800-talet. Det var den största staden i hela Israel på den tiden. Det fanns ett fåtal städer. Det var omöjligt nästan att leva i landet och att försörja sig, att odla. Det var ett stenigt ökenlandskap, det var träsk, det fanns inget vatten. Och idag är Israel det är, som ni alla vet vad Israel är idag. Och Jerusalem har 1 miljon invånare. Och Israel har nästan 10 miljoner invånare idag. Det är helt fantastiskt om man tittar på utvecklingen. Och att vi får leva i den här tiden, det är något vi ska vara väldigt tacksamma för och uppskatta, tycker jag. Och det är något också som vi kanske glömmer ganska ofta. Jag har en del bibelord och jag tror att ni känner igen väldigt många av de här. Och det är just bibelord som visar vad Gud säger och som har blivit verklighet. Framförallt just detta att samla sitt folk, att samla oss och ta oss hem igen till vårt land. Och ni kommer säkert känna igen de här bibelorden från 5 Mosebok, Jesaja, jag har Jeremia, Hesekiel. Jag läser inte alla. Jag tror att ni kan känna igen väldigt många av de här. Det är väldigt vackert. Det är väldigt vackert beskrivet. Det är fantastiskt vackra ord alltihop. Och vi ser ju detta mer och mer i vår tid. Om vi går tillbaka till, det står ju väldigt mycket i Bibeln om judarna i norr och i öst och i syd, överallt. Och vi ser ju faktiskt att judar kommer från hela världen. Israel har idag människor från 100 länder runt om i världen. Och även om vi oftast tänker på forna Sovjet och nu naturligtvis hela kriget i Ukraina, allt detta som tar ännu fler judar till Israel, så har vi ju judar i väst. Vi har allt fler judar som kommer från England, Frankrike, USA och Kanada. Något som vi inte tänkte för 10-20 år sedan. Men Gud kallar på sitt folk och det är en stor antisemitism i väst. Inte bara i Sverige utan i många länder som gör att judar känner den här dragningskraften som Israel är och kommer till Israel. Vi har etiopiska judar och vi har judar från hela Sydamerika. Vi finns faktiskt överallt i världen. Gud har verkligen spritt oss över jorden. Men från alla håll kommer nu judar till Israel. Och det här är faktiskt mitt favoritcitat. Det finns många, men det här är faktiskt bland mina favoritcitat. Därför att Gud talar ju väldigt ofta till folket. Han talar till profeter, han talar till Mose. Men här talar han till själva landet. Och jag tycker det är så otroligt vackert. När han så att säga förbereder landet för att ni ska grönska, ni bergen ska grönska, ni ska bära frukt, folket ska komma tillbaka. Ni ska plöjas och besås. Han talar till själva landet. De ska ta er i besittning, ni ska bli deras egendom, aldrig mer ska ni beröva dem deras barn. Det är väldigt vackert, tycker jag. Jag ska komma in lite grann på, nu ska vi hoppa sådär en 1500 år eller 2000 år fram i tiden till lite modernare tid. Vi har begränsat med tid, jag vet detta, och jag ska försöka att inte vara för långrandig då, men ändå göra det lite intressant för er. Så ska man sammanfatta det hela så har vi sett ganska mycket under de här senaste 150 åren, kanske man kan säga. Så att från ett problem som vi har i dagens Sverige överhuvudtaget i opinion och sånt där, det är att många verkar tro att Israel grundas 1948 och sen kommer alla judar dit och så är det synd om palestinierna. Det verkar vara den bilden som svensken i gemen har och många i väst har. Kan vi vår historia så vet vi att judisk invandring, dels har vi en ständig judisk närvaro i Israel. även om det är väldigt litet antal under medeltiden till exempel. Därför att vi har ett muslimskt inflytande över Mellanöstern som kommer från 600-talet och framåt. Vi har turkarna sen som styr. De är inte särskilt intresserade av området. Det finns judar som kommer i samband med inkvisitionen i Spanien i slutet på 1400-talet som tar sig över Medelhavet bort till Israel. Men det är ganska små antal fram till 1800-talet. Så 1850-1860-tal, det är då det sker en slags, ni skulle använda ordet väckelse, men det finns i alla fall ett uppvaknande av något slag där många judar känner att nu är det dags att återvända hem. Tiden är nog kommen. Och det intressanta är att mycket av detta sammanfaller med också kristna evangeliska rörelser, och bland annat i Storbritannien och i USA, som också börjar skriva och tala om detta på ett väldigt intressant sätt. Så att många av er känner till Theodor Herzl som grundar den sionistiska rörelsen. Det är i slutet av 1800-talet, 1895-97 där omkring, som han börjar skriva sina böcker och börjar tala och resa runt och föreläsa och söka väcka det judiska folket. Men han är ju 15-20 år efter de första invandrarna som kommer till Israel. Och det intressanta med honom är att han bygger hela sin rörelse på egentligen någonting negativt. Alltså på antisemitism. För han säger att vi judar kommer aldrig få lugn och ro utanför Israel. Antisemitismen är evig. Vi kommer aldrig komma undan den vad vi än gör. Enda svaret är ett eget land. Han har inte en religiös övertygelse. Det är inte Bibelns texter som talar till honom, utan det är verkligheten. Det är vad han ser runt sig. Och lösningen blir, vi måste ha ett eget land. Men då har ju redan judar i flera decennier på positiva grunder bestämt sig för att resa till Israel. Alltså man har sagt att nu ska vi hem. Och det handlar inte om antisemitism, utan det handlar om att nu är det dags att återvända. Så att de här sakerna samverkar på ett fantastiskt sätt. Det vill säga judar som helt enkelt bara gör. De bara åker till Israel och de har ingen aning om vad som väntar dem. De kan inget om Israel. De vet inte hur eländigt landet verkligen är. De lever väldigt tuffa, väldigt svåra liv när de ska försöka leva i Israel. Odla upp mark som är nästan odlingsbar så att säga. Vatten som knappt finns. Men de kämpar på och de gör detta. Samtidigt som Herzl från ett helt annat håll kommer utifrån och säger nu ska vi återvända. Fast han tänker aldrig att han själv riktigt ska göra det. Men han vill påverka judar runt om i världen. Han har ett bra sätt att uttrycka sig. Han framstår bland judar på den tiden nästan som en Mose. Ni vet hur han ser ut med sitt stora skägg. Han har en eldig blick, säger de som har skrivit om honom i efterhand. Fantastiskt sätt att uttrycka sig både i tal och i skrift. Så många följer honom. Samtidigt som andra gör det på egen hand. Så när vi kommer upp i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då har ju stora vågor av judar börjat komma till Israel. Och det här är ju långt innan förintelsen, det är långt innan Hitler, och det är innan britterna har tagit över området. Det är alltså på den turkiska tiden. Och vi börjar köpa mark. Så folk kommer, vi köper mark, vi börjar fundera på hur ska vi kunna odla upp det här landet. Hur ska vi få vatten som funkar så att vi kan bevattna marken som vi har? Och det byggs upp städer av olika slag, kibbutzer som ni känner till och många andra saker. Vi behöver sjukhus, vi behöver universitet, vi behöver allt möjligt för att ett land ska fungera. Så redan innan britterna kommer, jag vet inte hur kunniga ni är om historien, men britterna tar ju över i samband med första världskriget. Och då säger ju britterna i och för sig att det här ska bli ett judiskt hemland. Man kommer med sin Balfour-deklaration. Man säger att vi står bakom grundandet av ett judiskt nationalhem, kallar man det för. Jag vet inte om det finns någon statsvetare här, men alla statsvetare jag har pratat med säger att det finns ju ingen term som heter nationalhem, utan det finns stater. Nationalhem säger ingenting. Och det är nog sannolikt så att britterna försökte vara lite översmarta här. Det vill säga man lovade mer än man egentligen tänkte ge. Tänk att det här är tiden när Storbritannien är det här imperiet. Ni vet att solen aldrig går ner. Man har kolonier absolut överallt. Och mycket tyder nu på att britterna aldrig hade tänkt låta Israel bli ett judiskt hemland egentligen. Inte ett riktigt land, utan mer som en del av det brittiska imperiet. Och då är en term som ett nationalhem ganska bra, för då kan man kalla det för att, ja, men det är ert land fast ni räknas in i vårt imperium. Så ni får ha lite självstyre. Det var ju så britterna gjorde på den tiden. Det är bara att titta på Indien och hela den delen av världen och andra kolonier som britterna hade. Sen förändras saker lite senare, men i början av 1900-talet så är det nog på det sättet. Och det Israel som är uppbyggt idag, det är ju uppbyggt av oss själva. Det är inte britterna som har byggt upp det. Jag brukar ofta säga att ingen som har gett oss Israel, utan vi har fått kämpa för Israel. Ni vet ju att FN så småningom beslöt att det skulle grundas en judisk stat. Man hade den så kallade delningsplanen som beslöts om 1947. Men varken FN eller England eller någon annan har ju verkligen gjort något för att se till att Israel ska grundas. Det har vi gjort själva. Vi har åkt dit, vi har odlat upp marken, vi har sett till att bevattning ska fungera. Vi har byggt upp sjukhus, universitet, företag, städer, allt detta som ett land behöver. Bank, flygbolag, symfoniorkestrar, vad ni nu vill. Det är inte britterna som har gjort det, det är inte FN som har gjort det. Ingen annan har gjort det mer än vi själva. Och det säger jag inte för att göra, att vi ska göra oss viktiga, så att säga. Utan jag säger det därför att ibland brukar det hävdas att judarna fick Israel, säger man ibland. Och FN beslöt att det skulle bli ett Israel. Ja, det är sant. FN beslöt om en delningsplan. Men som så ofta med FN kan ju inte FN sätta någon kraft bakom det man säger. Utan man kan säga en massa saker och fatta en massa beslut. Men det betyder inte att det blir någonting. Och så var det ju med Israel också. Utan vad som hände var ju så småningom att britterna fick nog, inte klarade av det här området och sa, nu lämnar vi. Och så gjorde man det. Och då tog David Ben-Gurion chansen att utropa en judisk stat 1948. Och det som var viktigt, nu talar jag inte alls om förintelsen och de åren. Vi kan ta det sen vid kaffet om ni vill och prata mer detaljerat om många andra saker. Men det intressanta är också här att man kan säga så här. I mitten av 30-talet, när Hitler kommer till makten 1933 och så vidare, då blev det väldigt trångt för judar i Tyskland och i hela centrala Europa. Om en jude då vill fly, vart kan man ta vägen? Alltså det fanns ingenstans att ta vägen. För att Europa hade stängt sina gränser, USA hade stängt sina gränser. Många tror ju att USA alltid tar emot judar. Det finns en slags fördom om detta. Men sanningen är ju att det att det finns så många judar i USA idag, det beror ju på alla som kom i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och deras efterlevande. Det är därför det finns så många judar i USA idag och att många kom efter förintelsen. Men under den här tiden, mellankrigstiden, då är hela världen stängd för judiska flyktingar. Dit man kan ta sig är faktiskt till Israel. Det vill säga om britterna tillåter det. Vilket man gör ibland och inte gör ibland. Det är ganska bra fram till just 30-talet. Fram tills den tid där vi som mest behöver vårt land. Det är då britterna försvårar för oss att komma till vårt land. Man är trängda av olika arabiska länder och folk runt omkring. Och man har faktiskt ändrat uppfattning. Det finns mycket att säga om detta som jag inte har tid med. Men om ni kommer hem och googlar lite på den brittiska vitboken från 1938 så kan ni se ganska obehagliga saker. Så att när vi behöver vårt land som mest, det är då vi inte kan komma dit. Men under 4 år, mellan 1933 och 1936, kommer det 250 000 judar till Israel. Och det gör det därför att man flyr från Hitler, man flyr från Tyskland, Österrike, Centraleuropa. 1939 har Israel 450 000 judiska invånare. Men det hade kunnat vara många fler om britterna hade tillåtit. Och hade man låtit Israel grundas 10 år tidigare, 1938 istället för 48, då hade vi räddat miljoner liv. Miljoner. Men så blev det inte. Utan istället är det så att efter kriget, 45, britterna fortfarande väldigt negativa mot judisk invandring. Vi har hundratusentals judar efter förintelsen i olika uppsamlingsläger runt om i Europa som inte har någonstans att ta vägen. Och britterna tillåter dem inte att komma till Israel heller. Det är fångläger på Cypern och det är skepp som skickas tillbaka varifrån de kommer i Europa. Det är en väldigt sorglig historia. Och det är faktiskt inte förrän Ben-Gurion kan utropa en judisk stat som det blev fritt fram för många judar att komma dit. Och då kommer alla de här överlevande som har hamnat på Cypern och på andra ställen. Och då kommer jättemånga judar från arabländerna till Israel. En del som blir utkastade av sina hemländer, en del som väljer att åka till Israel. Så 450 000 judar i Israel 1939, 650 000 judar 1948. Så ser förändringen ut. Och idag är det nästan 10 miljoner invånare i Israel. Så det är en otrolig utveckling. Det är också viktigt att säga att när... just det, jag hade den bilden också. Men vänta, vi måste ju ha den här fina. Den får vi inte missa. Den bilden på när Ben-Gurion utropar Israel 1948. Och vad är det han utropar då? Jo, han utropar den judiska staten Israel. Det är väldigt viktigt att säga. Det är inte bara ett land som heter Israel, utan det är den judiska staten Israel. För det här är vårt hemland. Och det är baserat på Guds löften till Abraham och vidare framåt i tiden. Och på FN-mandatet. Och på en massa andra saker. Det finns inget land som har så solid grund för sin existens som Israel. Och ändå är det så många som ifrågasätter just Israel. Det är väldigt få som ifrågasätter andra länders existens. Men just Israel tycker många det är väldigt spännande att säga att det ska egentligen inte finnas. Det säger också en hel del. Det här tror jag att många av er känner till, så där kan vi ta ganska snabbt. Men jag tycker ändå man måste säga att det är många mirakel som gör att Israel finns idag. Därför att kriget 1948-49 var ett jättesvårt krig. För att Israel hade ju nästan ingen militär. Det var ett litet land till ytan. Det var få människor. Det var svaga människor. Det var unga människor. Ingen hade vapenvana. Det fanns ju embryot till en armé, men är väldigt liten och svag armé med dåliga vapen. Ingen ville sälja eller ge vapen till Israel. Så det faktum att man ändå överlevde det här första kriget är faktiskt ett mirakel. Och det finns flera sådana. Sexdagarskriget var ju en otrolig seger. Jom Kippur-kriget 73. Det var ett väldigt svårt krig. Min bror var i Israel då och då var ju landet nära att delas på mitten. Och det hade kunnat gå väldigt, väldigt illa. Så att man har gått igenom väldigt mycket genom de här åren. Och sen har allt fler judar kommit dit. Alltså genom Förenade Israelinsamlingen som jag arbetar med har vi tagit över 3 miljoner judar till Israel som flyktingar alltså. Framförallt från forna Sovjet, från Etiopien, från Östeuropa men också från andra länder runt om i världen. Så att när jag säger att Israel idag närmar sig 10 miljoner invånare så förstår ni att det är verkligen ett invandrarland. Det är ett flyktingland. Men det är ett land där alla känner sig hemma. Och det är ett underbart land. Jag kom hem för två veckor sedan från senaste resan. Ja, vad ska man säga? Man känner sig hemma och det är ett underbart land att vara i, kan jag bara säga. Och det som är så spännande med Israel tycker jag det är att man måste ju Israel idag var medveten om de olika faror som finns från olika grannar. Ni känner alla till detta. Ni vet att Hamas finns i Gaza och ni vet Hezbollah och Iran och olika IS och andra som finns i Syrien. Det är väldigt komplext och väldigt komplicerat Israels tillvaro. Så man måste å ena sidan vara väldigt måste vara försiktig och man måste förstå att man lever i en svår omvärld. Och vara på sin vakt och militärtjänst och allt detta. Men man bygger ju samtidigt ett land som om detta inte fanns. Man bygger med självförtroende och tillförsikt en framtid. Det tycker jag är väldigt, väldigt stort. Det är inte självklart att det är på det sättet. Så man har liksom två saker i huvudet på en gång. Å ena sidan, vi är på vår vakt. Vi vet att vi är hotade. Å andra sidan, vi bygger landet som om de där hoten inte finns. För de har tillförsikt i sin egen framtid, sitt eget land. Det tycker jag är fantastiskt med Israel. Ja, så här tycker jag faktiskt att det är. Att idag ser vi faktiskt att Israel är ett centrum för världen. Jag tycker att det är så. Och idag, om vi ska titta på Israel idag lite mer... vad som händer idag och hur saker och ting utvecklas. Så alltså det är en starkt ökande befolkning. Folk får många barn. Och får man många barn så är ju det ett tecken på tillförsikt för framtiden. Folk är lyckliga i Israel. FN gör sådana här lyckoindex. Det vill säga man ställer en massa frågor till befolkningen runt om i världen. Hur man ser på sina liv, på sitt land, på framtid. Och Israel hamnar på 9:e, 10:e plats. Det är inte dåligt av 200 länder i världen. Och särskilt inte med tanke på hur livet ser ut där. Och hur man, det hot som ändå har, som man ändå har. Man har en hög utbildningsnivå. Man har bra universitet. Och ni vet alla att man är duktiga på forskning och utveckling. Innovationer inom många områden. Just det, 4 inom OECD när det handlar om högre utbildning. Och det är både människor som man själva utbildar i sitt land och invandrare från olika länder som kommer dit med sin utbildning. Så det är både och. Och det här känner ni säkert också till, att Israel är framstående inom många områden. Teknik och innovationer och medicinsk forskning och allt möjligt. Och jag tycker också att Israel faktiskt är en förebild i världen. Jag vet att det kan låta lite förhävande och sånt där. Men jag tycker att om man tittar på omständigheterna kring Israel och det faktum att Israel faktiskt är först på plats för olika katastrofer och hjälper andra folk runt om i världen. Det finns så mycket jag skulle kunna säga om detta. Om innovationer som görs till exempel inom jordbruk och bevattning som är till för just fattiga länder. Små länder med små, eller inte små länder nödvändigtvis, men familjejordbruk, alltså områden där man måste tänka väldigt noga på vad kan man odla, vad funkar att odla med den här jorden och vad funkar med den vattentillgången vi har. Och Israel är jätteduktigt på att hitta rätt grödor och rätt bevattningsteknik som hjälper just de fattigaste länderna i världen, framförallt i Afrika, där man har dålig jord och dåligt med vatten. Det finns så mycket innovationer i Israel inom bevattningsteknik och jordbruk där man verkligen hjälper oegennyttigt andra länder. Jag tycker det är, jag är väldigt stolt över att det är på det sättet faktiskt. Så jag tycker så här att vi har faktiskt en fantastisk framtid framför oss. Jag tycker vi ska omfamna det att vi råkar leva den här tiden som är så fantastisk. Och där Israel har återuppstått och gjort det på det fina sätt det gör. Det betyder naturligtvis inte att Israel är ett perfekt land och att Israel är perfekt och aldrig gör misstag. För vi är alla bara människor och alla människor gör misstag och gör fel. Då skulle du fråga israelerna vad de tycker om sina militära ledare och politiska ledare. Skulle de, hälften av dem skulle säga att de är idioter allihop. Därför att så är det också i Israel. Man är inte rädd att säga vad man tycker. Tycker man något är bra, då säger man det. Tycker man något är dåligt, då säger man det. Och så bråkar man en kvart och sen är man kompisar igen. Det är lite så det går till. Så att det här med att stå upp för Israel och vara stolt över Israel betyder naturligtvis inte att man gör allting rätt. Man gör massor av fel. Och inga vet det bättre än israelerna själva. Men jag tycker i alla fall att det här är väldigt stort. Så jag tycker att vi ska tillsammans stå upp och välsigna Israel. Jag tycker att vi alla har skyldighet att göra det, både som judar och kristna. För vi är grenar på samma träd. Och vi hör ihop på så många sätt. Vi har det allra mesta gemensamt. Tycker jag verkligen. Ska vi tala om offret nu? Eller ska jag göra det sen? Ska jag ta det nu? Okej. Jag kan tala jättemycket om vårt arbete. Jag arbetar med en organisation som heter Förenade Israelinsamlingen. Och vi är på ett sätt en del av hela den här historien. Därför att vi grundades redan 1920. Det vill säga innan Israel fanns. Och det har ju just att göra med britterna, med den framväxten av judiskt liv i Israel, uppodlingen av landet, inflyttningen av judar och att göra det här på riktigt i vårt hemland. Så att vi är alltså äldre än vad Israel är, 102 år i år, en stor internationell organisation. Lite kortfattat om oss. Så vi finns alltså över hela världen och Sverige är bara en liten del av det hela. Och grunden har hela tiden varit att bygga upp institutioner och att infrastrukturen i Israel ska finnas. Så var det från 20-talet fram till 1948. Och efter 48 vad som hände, det var ju de här massiva invandringsvågorna av flyktingar. Så att när judar kom från arabvärlden och judar kom som överlevande från runt om i Europa. Då hade alltså Israel, som jag sa innan, 650 000 invånare. Och bara 3 år senare i början på 50-talet hade man 1,5 miljon invånare. Samtidigt som man utkämpat ett självständighetskrig i ett halvt år som man överlevt. Så att det var ett väldigt fattigt, väldigt svagt land som skulle ta hand om 800-900 000 nya invånare. Fler än vad man hade. Och då blev det naturligt för oss att vårt insamlingsarbete gick ut på att hjälpa Israel med invandringen. Att de skulle komma in, ha någonstans att bo, kunna få skola, jobb, bostad, allt detta. Och det var ju en oerhörd uppgift naturligtvis. Och fram till denna dag så gör vi fortfarande detta. Alltså alla invandrare som kommer till Israel, nästan alla, det sker genom vårt arbete. Vi har alltså emissarier runt om i världen som hjälper judar på olika sätt att komma till Israel. Med utbildning, med förberedelser på olika sätt. Vi fanns i Ukraina när kriget bröt ut där. Vi har funnits i Ryssland och Sovjet i alla år. Och i Etiopien. Och vi finns överallt där det finns judar. Det finns även en person som jobbar i Skandinavien med att hjälpa judar härifrån att åka till Israel. Antingen för att studera, pröva att bo eller flytta. Så vi finns verkligen överallt. Och det handlar om att göra Israel till det sanna hemlandet, till vårt sanna centrum där vi hör hemma. Och jag kan tala jättemycket om detta, men jag kan visa upp vår tidning som vi ger ut 4 gånger per år. Det kommer finnas ett bord inne i salen där vi tar lite kaffe sen. Vår tidning Menora, en del av er kanske har den. Ni som inte har den kan ta den där inne sen. Den kostar ingenting och jag har en del annat material ni bara kan ta. Och så har jag 2 böcker som jag säljer som handlar mer om att förstå Israel och kunna argumentera mot alla de vi har runt oss som inte förstår Israel och som väldigt hårt kritiserar och väldigt negativa mot Israel men som inte kan någonting egentligen. Och då får man lite kött på benen, lite kunskap. Men det offer, den insamling vi ska göra, den vill jag gärna att den går till vårt arbete för att hjälpa ukrainska judar till Israel. Och det kan vi prata mer om sen kanske. Ni kan ställa frågor om det. Men jag kan säga att det är ett mycket komplicerat arbete som påbörjades direkt när kriget bröt ut naturligtvis. Och jag kan också nämna att idag är det ännu fler ryska judar som kommer till Israel än ukrainska judar. Därför att livet i Ryssland håller på att bli ganska outhärdligt för många och inte minst för judarna där. Men jag tror jag stannar där. Jag ska visa kanske. Jag måste klicka fram här. För att vi har då ett. Ja, ni ser. Det finns mycket jag skulle kunna säga. Jag vill inte att ni ska somna innan kaffet heller. Så ser det ut. Ja, så. Så ni som vill bidra, jag hoppas att ni vill göra det frikostigt och generöst, kan swisha direkt till oss på det här swishnumret. Ni kan också ta inbetalningskort där ute sen eller ge kontant, tror jag också gick. En liten midrash ska jag ta för er också. En midrash är en rabbinsk berättelse som är tänkt att beskriva någonting, förtydliga någonting i vår tradition för människor på ett enkelt sätt. Då finns det, och jag kommer att tänka på det nu därför att ibland när jag är ute och reser på det här sättet, jag är runt ganska mycket och talar om Israel på en massa olika sätt, om judiskt liv, antisemitism, allt möjligt. Och ibland är jag ju på ganska små ställen och så tänker kanske folk så här, men vårt lilla stad och vår lilla församling, vad betyder vi i det här stora skeendet? Och jag tycker alltid att man ska säga så att alla människor är värda något. Alla människor kan hjälpa till och alla bidrag är viktiga och nödvändiga. Det finns en berättelse om mannen som gick till sin rabbin och så sa han så här: jag måste fråga en sak. Jag har tyckt mig märka att de rikaste människorna, de är ofta de mest snåla människorna. Medan ofta är en enkel människa, kanske till och med en fattig människa, kan vara mycket vänligare, generösare och trevligare än de som är mer välmående. Och så frågar rabbinen, stämmer det? Och varför är det på det sättet? Och så säger rabbinen, ja, men gå fram till fönstret och titta ut genom fönstret. Ja, mannen gick fram till fönstret. Ja, vad ser du? Ja, jag ser gatan och affärer och människor som rör sig, äldre och barn. Och jag ser det som finns på gatan här utanför. Ja, sa rabbinen. Gå fram till spegeln och ställ dig där. Ja, okej, mannen går till spegeln. Vad ser du? Jag ser mig själv naturligtvis. Precis så är det, sa rabbinen. Det är glas i bägge, men lägg lite silver emellan så ser du bara dig själv. Tack ska ni ha.
Vi lyssnar till Gösta Palmer team. Och under tiden så finns det möjlighet att ge den här gåvan till Förenade Israelinsamlingen. Och finns möjlighet via Swish eller kontant här i foajén. Och jag rekommenderar gåvan varmt. Vi gör det i kärlek och i tacksamhet. Tack ska du ha för att jag ska säga någonting mer sen. Varsågoda.
Vi talar om att välsigna Israel. Nu ska vi också sjunga om att välsigna Israel.
För länge, länge sen Gud gav sina löften till en rättfärdig man. Abraham var hans namn. Välsigna Israel, bed för Jerusalem. Välsigna landet som Gud en gång gav sitt folk genom Abraham. Vi ber för din frihet, för din fred Jerusalem. Allsmäktig Gud av evighet, välsigna och bevara den. Välsigna Israel, bed för Jerusalem. Välsigna landet som Gud en gång gav sitt folk genom Abraham.
Med och sjung.
Välsigna Israel, bed för Jerusalem. Välsigna landet som Gud en gång gav sitt folk genom Abraham. Välsigna Israel,
välsigna Israel.
Välsigna Israel.
Låt oss också få dela med oss av ett instrumentalstycke. Det är svårt att gå förbi det här med Israel utan att få med något om förintelsen också. Det här är en sång som heter, ett instrumentalstycke som heter Selina. Det handlar om förintelsen. Ta med dig i tanken vad som hände, men också dess överlevare, Selina.
Thank you.
Gud välsignar alltid glada givare, också så idag. Välsignas över gåvan som är given till Israels arbete med judar från Ukraina inte minst. Vi önskar dig, Ulf, välsignelse. Roten har vi gemensamt. Och Paulus varnar och säger, förhäv er inte, säger han till församlingen. Vi ska vara ödmjuka. Tack ska du ha för allt du har sagt till oss idag. Välkommen tillbaka. Och teamet från Lindesberg och Örebro, tack för att ni var med och förgyllde med. Jag tror ni kommer att ha välsignelsesången på slutet efter bröstbrytelsen tillsammans med oss. De sa till mig före mötet att det var lätt att sjunga och spela i den här lokalen. Välkomna tillbaka. Flytta hit. Om en stund så övergår vi till bröstbrytelsen. Jag ber Roland Perham leda den stunden här. Jag ger snabbt några pålysningar. Ikväll klockan 17 kan ni åka till Pingstkyrkan i Örebro. Då talar Ulf och teamet medverkade i Pingstkyrkan klockan 17 ikväll. I Örebro alltså. På tisdag är det öppen mötesplats här i kyrkan mellan 14 och 16. Det är våfflor bland annat. På onsdag kväll 19, bön. Robin kommer att leda den samlingen, kanske lite bibelstudium. På torsdag, gemenskapsträff i Pingstkyrkan. David och Sara Åström, värda att höra på torsdag eftermiddag. Och nästa söndag, gudstjänst för alla åldrar. Flickorna och pojkarna får vara kvar längre på estraden då tillsammans med One Piece. Och säkert ett omväxlande program. Det är veckan som nu kommer. Om 14 dagar, den 16 oktober, då har vi gudstjänst igen. Då är det dopförrättning här i kyrkan. Och det finns plats för flera anmälningar till dop på söndagen den 16. Tala med vår pastor eller ni kan tala med någon av oss efter gudstjänsten. Var det någon mer pålysning snabbt ni ville ha? Idag. Vi hinner till det. Ja. Klockan 14 idag tillsammans kafé också. Oj, det finns samlingar, det hörde ni. Välkomna i Jesu namn. Innan jag lämnar ordet till Roland som leder så vill jag än en gång uttala mig tack. Gott att möta er. Välsignelse över Israel. Välsignelse över Israel. Vi ska vara med och välsigna den. Och det här vi lyssnade till, det här stycket till slut, det var väl med tanke kanske också på din mamma, Ulf. Vi gläds över att hon överlevde och hoppas att hon får den sista tiden ljus också i Sverige. Välsignelse. Tack ska ni ha.